CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
För den här veckans fredagsintervju har delar av kvartalsredaktion begett sig till Göteborg för att möta våra vänner här i väst. Vi befinner oss på restaurang Otto på Chalmersområdet med en månghövdad publik som låter ungefär så här. Ja, ni hör. Säkerhetspolisen har i flera rapporter pekat på tre hot mot den inre säkerheten i Sverige. Det är vänsterextremismen, högerextremismen och den våldsbejakande islamismen. Den sistnämnda bedöms utgöra det största hotet sett till antalet individer i vart fall. Men vid sidan av de våldsbejakande islamistiska individerna finns extrema grupper som vill förändra Sverige i ungefär samma riktning men med andra metoder. Genom utbildningsväsendet, rättssystemet och en ganska aggressiv opinionsbildning. Idag ska vi prata med tre personer som på olika sätt gått i clinch med den här sortens extremister och på vilka olika sätt de har fått erfara hur hårt motståndet kan vara. Ja, varmt välkomna till fredagsintervjun Special Live säger jag till alla er som har kommit hit till restaurang Otto på Chalmersområdet idag. Dagens rubrik är alltså att ta fighten mot extremismen och då ska jag också välkomna våra tre gäster som alla på olika sätt har gjort just det. Ann-Sofie Hermansson, socialdemokrat och tidigare kommunalråd här i Göteborg. Varmt välkommen.
Tack.
Och så har vi Sofie Lövenmark, journalist på sajten Doku som granskar den våldsbejakande snedsträck radikala islamistiska miljön. Välkommen.
Tackar.
Och till sist Axel Darvik från Liberalerna och till lika tidigare kommunalråd här i Göteborg. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja med att fråga er alla tre. Den radikala islamismen som samhällshot har under rätt lång tid väl underskattats av myndigheter och politiker och kanske medier också. Framförallt innan IS kom upp på radarn. Om jag börjar med dig Sofie, vad beror det där på, tror du?
De gamla vanliga tråkiga svaren skulle jag säga. Jag tror att det länge fanns en stark beröringsskräck. Jag tror också att det fanns en oförmåga att se. Det kan jag tycka att det fortfarande gör till viss del.
Är det okunskap du tänker på lite grann då, eller att man inte vill se?
Att man inte vill se, och man kanske inte heller riktigt vet var man ska titta. Exempelvis så tycker jag att journalistkåren generellt är väldigt, väldigt dåliga på att bevaka det som sägs och skrivs på andra språk i Sverige, trots att exempelvis arabiska är ett jättestort språk i Sverige idag.
Det näst största har jag hört.
Ja. Mm. Men det är väl det.
Vad säger Ann-Sofie? Tycker du, stämmer premissen? Har det underskattats tidigare och liksom gått lite under radarn?
Ja, underskattats har det ju gjort. Jag håller med Sofie också att jag tycker nog fortfarande att det sker i viss ljus. Det har skett en positiv utveckling, om man nu får uttrycka sig så, i det här ärendet. Men det är klart att det tar emot antagligen. Liksom, och det handlar lite om att orka se. Så har det varit för mig, så har det varit för många, tror jag. Liksom, att man vill inte att det ska vara så här. Man vill inte ha den här sortens tendenser. Alltså liksom, vad ska man säga, infiltration eller att det skulle vara så hos oss. Vare sig i myndigheter eller i partier eller i samhällskroppen på något sätt.
Men man vill ju inte ha nazism eller kommunism heller, men det har ju ändå liksom adresserats från tid till annan.
Jo, men det handlar ju egentligen om att man inte vill bli kallad för rasist eller islamofob.
Att man är rädd för det?
Ja, det är inget roligt att bli placerad i den här ringhörnan. Även om man själv vet att man inte är det, så är det inget roligt att folk kallar den för det ändå. Så är det.
Så det är ett effektivt, eller har i alla fall varit ett effektivt vapen för att tysta kritiker då mot just den grupperingen?
Ja, det tycker jag.
Vad säger Axel Darvik om på samma fråga? Du kanske inte håller med om premissen, men min upplevelse är att det här tidigare i alla fall gick lite under radarn och att vi var fokuserade på andra samhällshot.
Jo, men det tror jag. Och det beror dels på en okunskap om hur den här typen av grupper faktiskt arbetar. Vilken agenda de driver. Men också precis det som Ann-Sofie säger här, att också en rädsla från, inte minst då från politiker, att bli kallade för islamofober eller rasister. Det är ett väldigt effektivt vapen för att tysta ner en typ av kritik. Och sen så försöker man relativisera och så att säga, snacka bort.
Vem av er tre har inte blivit kallad islamofob eller rasist, hand upp? Det har ni alla blivit alltså?
Ja. No.
Och hur kändes det? Liksom, kunde ni skaka av er det för att ni själva då vet att ni inte är det? Eller hur? Om vi börjar med dig, Axel.
Nej, men det är ju inget roligt. Alltså. När man vet att man själv absolut är en antirasist och jobbar verkligen för allas lika värde. Och så är det ändå personer då med utländsk bakgrund som kallar en för rasist. Och då är det klart att man tänker igenom en extra gång då.
Men om man vet att man inte har de värderingarna, varför fastnar det då ändå? Eller, om någon skulle kalla mig nazist så skulle jag inte bry mig så mycket, för jag vet var jag står. Liksom.
Men det är alltid lite sådär att när man blir förolämpad, att man undrar, finns det, varför är folk så arga på mig?
Mm. Hur avgörande då tror ni att den där rädslan är att framstå som främlingsfientlig? Framförallt tidigare tänker jag att det är många som har sagt så här i retrospekt. Jag tyckte egentligen så här, men jag vågade inte säga för då skulle. Vad tror du, Ann-Sofie?
Alltså, jag är rädd att det är ganska vanligt. Det är intressant det med jämförelse med nazism. För det är klart att det är ju ingen som... Där tar vi ju inte åt oss. Det är ju, om någon säger det, att du är ju nazist, så är det ju ingen dum i huvudet, det säger man ju då. Men när det kommer till det här så är det någonting i samhällsdebatten eller klimatet eller någonting. För det finns ju också krafter som säger att vi har en strukturell diskriminering, vi har fascistoida liksom, myndighetskontroll. Alltså liksom, det är någonting som kanske fäster värre då. Och det är så, det är inte roligt att höra. Man vill inte bli placerad i den ringhörnan helt enkelt. Mm. Ja, det fäster på ett annat vis. Jag vet inte riktigt varför.
Som jag sa inledningsvis så har ni alla tre egna erfarenheter av vilket motstånd man kan möta när man faktiskt står upp för de kärnvärderingar som väl många anser bygger Sverige och har byggt Sverige. Ni har alla gjort det på olika sätt. Jag tänkte att ni skulle få berätta om det lite i turordning. Jag börjar då med dig, Ann-Sofie Hermansson. När du var kommunalråd så satt dina tjänstemän och funderade på en filmvisning som skulle ske i kommunens lokaler i Angered. Och det handlade om Hanna Högstedts film Burka Songs 2.0 som tar sin utgångspunkt i förbudet mot niqab och burka och andra heltäckande plagg då, som täcker ansiktet, som infördes i Frankrike 2011. Och efter den här filmen så hade arrangören då planerat för ett samtal mellan filmaren och den muslimska aktivisten Fatima Dubakil, som enligt presentationen skulle handla om vita privilegier, slöjan och filmsverige idag. Och arrangemanget var en del av Göteborgs stads satsning inför Europride, där man utifrån de olika diskrimineringsgrunderna skulle ordna diverse evenemang. Mm. Tjänstemännen satt och funderade på om de skulle ställa in den här filmvisningen efter en del kritik. Vad var det som gjorde att de ville göra det?
Det handlade om att det var en väldigt ensidig sammansatt. Alltså, som sagt, filmen är ju en femma, den var ju aldrig något problem med. Men det var den här panelen var väldigt ensidigt sammansatt av folk som helt enkelt, lite slarvigt uttryckt, tycker att det är okej med bra med slöja, alltså, vad heter det här, nykoloniala eller vad det nu heter. Alltså ett perspektiv som var, och då, ja, det var väldigt eller homogen grupp. Och då sa väl tjänstemännen, eller så vet jag förstod, att nej, ska ni vara här i våra lokaler och i det här arrangemanget så får ni nog försöka ha lite folk som kanske inte håller med er också. Alltså,
och det ville de ju inte?
Nej, det ville de absolut inte. Så att, då var det ju någon tjänsteman som satte ner foten och sa nej, men då kan inte ha det här arrangemanget i Göteborgs stads lokaler. Det finns liksom ingen fri typ dragningsrätt på det.
Och vilken var din roll här då? För du var ju kommunalråd, du var inte tjänsteman.
Ja. Nej.
Men liksom, peppade du dem på något sätt? Eller?
Nej, det kan man inte påstå. Det önskar jag nästan att jag hade gjort. Men jag gjorde det typ i efterhand kan man säga. För när han, eller vem det nu var, höll jag på att säga, jag vet inte riktigt vilken tjänsteman det var. När de väl hade fattat det beslutet så tänkte jag, nej, Det är så. Det är, ibland i politiken så är det lite svajigt i de här frågorna. Det är inte så lätt att jobba som tjänsteman i en politiskt styrd organisation när det svajar i politiken. Så jag tänkte, nej, nu ska jag ge dem lite råg i ryggen. Så jag skrev på min privata blogg, heja er. Ja, typ så skrev jag.
Lite längre var det väl om vi pratar om det här
längre.
Långa blogginlägget.
Men det handlade om att jag tycker att vi behöver inte... Jag tyckte att det var ett bra beslut, hedrade det och tyckte att vi behöver inte... Jag skrev extrema röster.
Jag kan
det är
läsa
det,
faktiskt
det är
lite...
Det är ju det som ramlar ut ur
ja, hur det slutar, ja. Bra, det här blogginlägget. Det slutar så här. Att dalta med extremister är bland det farligaste man kan göra. De historiska erfarenheterna skrämmer. Därför måste det demokratiska samhället genom Göteborgs stad och många andra aktörer har kraften att stå emot. Demokratin måste fullt ut kunna försvara sig mot antidemokratin. Och det där tog ju skruv. Rätt snabbt blev du polisanmäld då av Fatima Dobakil och Maimouna Abdullahi från Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Mm. För vad?
Eller då här var det
hatbrott kanske?
Ja, grovt förtal med hatbrottsmotiv. Så var det. Grovt.
Och polisen la ner nästan
omedelbart. Ja, de sa, herregud, det här är politik. Så de sa, det bryr vi inte vi oss om. Men då kan man ju då, vad heter enskilt åtal heter det, till tingsrätten. Alltså det, man blandar inte in polisen och åklagaren. Utan, men man har då rätt att... för ett enskilt åtal mot.
Så de drog dig kan man säga inför rätta för det här du hade skrivit i bloggen.
Amen.
Och det, jag har aldrig själv stått inför skranket och, men det gjorde ju du på sätt och vis även om det inte var staten så att säga. Nej. Mot dig. Mm. Hur kändes det där att stå som anklagad?
Nej, det känns ingen vidare. Jag har heller aldrig varit ens i närheten tidigare så att det. Mamma ringde och frågade, vad gör du där? Det är skittråkigt. Det är verkligen ingen. Och det är men det är en nyttig erfarenhet. Alltså man får verkligen lära sig hur det går till i rättssalen. Och det, för det hade jag ju aldrig haft någon erfarenhet av tidigare. Så att säga. Så det, men de mejlade mig först. De mejlade mig och sa att om du bara tar tillbaka allting du har sagt och ber om ursäkt och tar ner din blogg och hej hopp, så gör vi inte det här mot dig.
Övervägde du det någon sekund?
Nej, det gjorde jag inte.
Så det var ett hot att de ville tysta dig genom att...
Dumheter. Jag har alltid velat säga såna här filmrepliker, så jag sa see you in court. Nej, det gjorde jag faktiskt inte, men jag hade önskat att jag hade gjort.
Det blev ju så.
Det blev ju så.
Och där stod du då. Var du någon gång nervös ändå för vad det här skulle kunna innebära för dig? Man vet ju aldrig hur det går i en rättsprocess trots allt.
Ja, men alltså jag var ganska orolig för att, jag menar, ni vet, såna här, när det inte är något annat inblandat så är det så att the winner takes it all. Alltså den som förlorar ett sånt här mål måste betala hela rättegångskostnaden som väl var uppe i slutet till 650 000 spänn eller någonting sånt här. Mm. Jag kommer ihåg att jag frågade... för det är ju så, de pengarna har inte jag. Normala människor har inte sådana pengar. Liksom. Jag tänkte, jag får sälja min lägenhet och jag måste... för liksom, hamna hos kronofogden. Då sa Sofia att... oroa dig inte, så hon. För hon var min bisittare, hon hjälpte mig. Ett, du förlorar inte. Två, om du mot förmodan skulle förlora soffan så fundraiser vi på nätet. Och då tänkte jag, det kan nog faktiskt gå hem i dagens samhälle. Det skulle antagligen ha funkat. Så då la jag den ekonomiska ångesten åt sidan. Och så körde vi.
Du trodde på en swishinsamling?
Ja, jag trodde på det.
Ja, den hade i så fall behövt överstiga 376 300 kronor. Och det hade den säkert gjort, tror jag. Det låter inte orimligt. Men det var ju vad de så småningom fick betala.
Okej, det var så.
För de fick ju betala för båda rättsprocesserna i såväl tingsrätt som hovrätt. De överklagade ju förresten också, även tror jag, till högsta domstolen. Jajamän. Men det blev inget prövningstillstånd där. Nej. Hade du en känsla av att... trodde de själva att de så att säga skulle vinna överhuvudtaget? Eller var det just den här känslan som du fick som var själva målet egentligen?
Jag vet inte det. Det vet ju bara de själva naturligtvis. Det verkar otroligt att de skulle ha trott att de kunde vinna. För det är, jag menar, yttrandefriheten i Sverige ändå. Alltså det är ganska tydligt vad vi får lov och inte får lov. Så, där liksom. Så jag har svårt att se att de faktiskt trodde det. Jag tror att de körde för att de ville... sätta ett exempel, eller vad man ska säga. Vad heter det? Statuera exempel. Och om de nu inte liksom fick mig att vika ner mig så kanske andra skulle se hur arbetsamt.
Det var ett ganska dyrt statuerande av exempel.
Ja, det får man säga.
Under förutsättning att de betalade det själva. De hade, Sofie, du skakar på huvudet. Vem betalade det?
De fundraisade också.
Så det fanns en grupp som var lika villig att swisha där också?
Ja.
Okej. I en sån här situation föreställer jag mig att man kan ändå känna sig ganska... Man behöver pepp. Man behöver veta vilka som är ens vänner. Man behöver lite stöd. Du gör rätt. Det här är bra. Hur var det med det? Och var kom det ifrån?
Ja, några av dem sitter ju här på podiet.
Några? Då. Båda då alltså?
Båda, ja. Båda stöden sitter här. Nej, men alltså det fanns fler. Men det är klart att det kommer kanske inte från det hållet man själv hade önskat sig. Typ mitt parti.
Och hur var reaktionen därifrån då?
Ingen.
Ingen?
Nej. Nej, det var ju tyst. Det var... Men man vill inte bli förknippad med det här. Det är jobbiga grejer. Så att då får man vara glad för det stödet man får, ska jag säga. Och jag har fått väldigt mycket stöd av alla möjliga kloka personer som delvis vittnade till min fördel då liksom i rättegången. Sofie och Axel. Axel ringer mig, tror jag, som första person när jag har vunnit, eller när hovrätten hade fattat sitt beslut, när de hade överklagat hit, och gratulerade dem. Alltså sånt spelar roll. Man får lära sig det liksom, att när det inte kommer där det förr hade kommit, höll jag på att säga, så får man vara väldigt nöjd med de personer med ryggrad som orkar stödja. Liksom.
Du blev ju en maktkamp sen i ditt parti och du var inte längre kommunalråd efter den.
Nej.
Hade det här något som helst samband eller koppling att du liksom svingades bort eller vad vi nu ska kalla det? Fanns det här med och skvalpade någonstans?
Alltså det här, allt, rättegångsgrejen, det hände ju långt efteråt.
Jo, men själva blogginlägget och konflikten?
Nej, ja, det var ju en del av kritiken mot mig. Det är aldrig så enkelt så att det är en sak som saker och ting beror på i ett parti. Det är mycket makt och krångel och sånt som inte går att reda ut. Och det gifte sig då fint, kan jag säga, med att jag tyckte helt enkelt... Alltså jag menar, när man har den makten som man har som kommunstyrelsens ordförande, då måste man liksom ta fasta på de uppgifterna som kommer fram. Och jag var inte heller liksom sådär... Vem vill tänka att Göteborg hade radikaliserats ovanligt många unga människor som hade rest till Syrien för att strida för IS? Det vill inte jag ta in till en början. Men jag har en del kloka personer som har pratat med mig. Sitter det någon enstaka här i publiken till exempel kanske? Alltså, då får man ibland, nej men herregud, är det på det här viset? Då måste man ju göra någonting av det. Nu var det valrörelsen när jag typ började prata om det här. Och det är klart att det är ju det... Så till mitt partis försvar så sa de, vi håller egentligen med dig i sågsoffan, men du behöver inte prata så mycket om det just nu när det är val. Och jag tror egentligen att det är en felbedömning. Jag tror att vi har pratat för lite om de här frågorna helt enkelt.
Du tror helt enkelt att de allra flesta människor med muslimsk kulturell bakgrund eller för en del en religiös egentligen håller med dig i det där ganska mycket?
Rent krasst så tror jag att vi skulle få många fler muslimer som röstade på oss, för det var ju det som var faran då antagligen, om vi satte ner foten i de här frågorna, ja.
Säger Ann-Sofie Hermansson, som vi ska återkomma till senare. Det här är fredagsintervjun live i Göteborg på restaurang Otto, dit vi har begett oss, och temat är att ta fighten mot extremismen. Och på det temat ska vi gå vidare då till en annan historia där en politiker har utmanat den här typen av krafter. Det rör sig om kampen kring Römosseskolan, som ju egentligen är tre skolor och en förskola, tror jag, som stängdes igen till sist efter en lång kamp i julas. Det hade länge funnits kritik mot de här skolorna som bland annat bedrev könsuppdelad undervisning och hade flera timmar långa bönestunder mitt under skoldagen som man kallade för hemspråk, trots att det var inte så många som talade arabiska på den här skolan, men så var det. Och under våren 2021 då, så upptäcker kommunen att Framstegsskolan, det företag som drev Römosseskolan, inte hade något bankkonto dit skolpengen kunde betalas ut. Och här kommer du in i bilden, om inte förr, Axel Darvik. Du var ju skolkommunalråd då. Det handlade väl dock inte bara om din liksom instinkt att det här nog inte var en bra skola för barn, att de inte hade ett bankkonto. Kan du ge en bild av din bild, så att säga, som du hade av skolan då?
Nej, det handlade ju om egentligen om att den här skolan då och huvudmännen för den hade försökt förskingra pengar också ur skolan och använt en del av skolans resurser för att stötta islamistisk extremism i Somalia.
Och det visste du redan då alltså? För det kom ju fram mer sånt sen.
Ja, det kom fram mer sådant sen, får man säga. Det man hade förstått då att det hade uppstått en konflikt inom skolan också mellan den tidigare då rektorn Waberi och andra personer där. Och det här hade nog också kopplingar till, för det var, vad som hade hänt var egentligen att deras bank hade ju fryst bankgirokonto.
Det var den här jord, arbete, kapital, eller? Det var den banken.
Nej, det var faktiskt Swedbank som de hade först.
Ja, de hade först Swedbank och sen JAK. Säger om jag minns JAK. Rätt.
Precis.
Okej, okay, men det här var ändå en öppning på något sätt. De har inte ens ett bankkonto. Och då tyckte du att de här pengarna måste vi kunna deponera hos länsstyrelsen, eller hur?
Precis, då använde vi en gammal lag från 20-talet.
Som du letade fram själv lite grann, eller?
Ja, men det, delvis var det så. Alltså, vi fick ju det, men vi, det var inte helt lätt att sätta sig in i detta. Men vi använde med stöd av den här lagen i alla fall.
Och det funkade till en början att göra så, men skolan blev naturligtvis väldigt pressad av det. Och de hade ju löner att betala ut och alla möjliga lokalhyror och sånt i sig.
Så var det. Och de tog ju hjälp av advokater som drev detta mycket aggressivt, får man säga också. Och man märkte också då att den offentliga, så att säga, sektorn med länsstyrelse och förvaltningen började ju bli mer och mer oroliga också.
Oroliga och i vilken riktning?
Ja, först så ansåg man väl att ja, men det är klart att då får, ni ska få lov att deponera detta. Men sedan så gick några domstolsutslag i olika riktningar och då blev man väldigt skraj att man var på väg att göra fel på något sätt.
Vi ska återkomma till det, men jag tänkte, när de inte ens hade ett bankkonto, hade de ändå någon idé om hur de skulle få de här pengarna? För att det är ju en skolpeng på flera miljoner som ska betalas.
Ja, de ville ha utbetalt det till advokatens konto istället. Aha. Att de skulle driva skolan via advokatbyrån. Så de var ju väldigt listiga, de hade många olika typer av upplägg då. Och då handlade det ju om att i slutändan också fundera igenom, men vad är syftet med det här? Alltså man ska driva skola för barn och göra bra undervisning, och så har man inte ens, är man inte ens betrodd av med bankkonto. Och där började också vi få lite om kontakt med andra myndigheter. Jag pratade med Ekobrottsmyndigheten och så vidare, och började förstå att det fanns liksom en härva här som man höll på och nysta upp. Och då tycker jag det finns all anledning att försöka vara så försiktig och restriktiv som möjligt också.
För men det var andra som ville vara försiktiga och restriktiva i en annan riktning. Du fick ju inte alla partier med i det där, utan det var många eller flera i alla fall som tyckte att de här pengarna måste de få. Det här är inte okej att deponera eller hålla inne.
Ja, det, så var det. Sen framåt hösten där, då ställdes det ut i sin spets, och man ska säga, politikerna i nämnden blev väldigt, väldigt nervösa. Inte minst då utav att man, ja, kändes dels att man hot om att bli kallad för rasism eller islamofob, men också att då advokatbyrån började skicka hot om att man skulle kunna bli personligen ansvarig på flera hundra miljoner. Ja.
Var det någon som trodde på det?
Ja.
Men det, så kan det väl inte vara om man som politiker deponerar pengar hos länsstyrelsen att man skulle få betala dem personligen sen, eller?
Nej, men man har ju ett visst, man kan ju ha ett visst personligt ansvar som politiker i slutändan. Sen är det svårt, alltså när det är advokater som ställer de här hoten, alltså en del personer har svårt att sortera det. Mm. Och vill absolut inte, precis som jag var inne på tidigare, stoppa sig i ett sådant fack. Så det fanns många grejer som gjorde att man kände att nej, men det lättaste är att vi bara betalar ut pengarna, så slipper vi hela det här problemet. Behöver inte tänka mer på det här.
Så om jag försöker sammanfatta de motiv som du kunde se, så var ett faktiskt rädsla. Att tänk om jag kommer att hamna i klistret personligen för det här. Och ett annat var, jag vill inte vara på den sidan som är främlingsfientlig och säger att muslimska friskolor är dåligt. Det är lättare att bara åka med, så att säga.
Ja.
Men förvaltningsrätten gav ju skolan rätt. Eller hur? Först var det ju i andra instans, om jag har fattat det rätt. Att kammarrätten gav dem fel, och sen förvaltningsrätten hade en dom som menade att de här pengarna ska visst skolan få. Stämmer inte det?
Ja, det var tingsrätten. Men
okay.
Först var det så att vi fick lov att deponera dem för länsstyrelsen. Och sen så var det tingsrätten sa att de skulle betalas ut. Och sen så överklagade vi det vidare till hovrätten. Det blir ganska så mycket teknik.
Ja, men jag bara undrar, hur argumenterar en domstol som går emot det då? Vad var deras liksom?
Nej, men det var väl egentligen sådär att vi hade i första deponeringarna som vi gjorde i maj-juni, så hade vi liksom anmält skälet att de bråkade internt. Sedan så la vi till detta med att de har ju faktiskt inget bankkonto heller, och har man inget bankkonto så följer man inte de här rutinerna. Och sen så handlar det då om det här, är det en kommersiell transaktion eller en offentlig rättslig transaktion? Och ja, i slutändan så är i alla fall vad som hänt under när vi har kommit i mål, så att säga, så småningom alla de här processerna, då visade det sig att vi hade ju rätt från första, eller jag hade ju rätt från första början. Det var ju helt rätt att hålla inne de här pengarna, och det har öppnat ett helt nytt kapitel, får man säga, för kommuner och också regioner och staten att faktiskt våga ställa betydligt mer krav.
Men då blir man lite nyfiken, har det kommit fram då människor från de här partierna som höll emot så att säga och sagt ja, du hade rätt hela tiden?
Nej.
Nej, det funkar inte så eller?
Det ligger kanske inte i politikers natur, jag vet inte. Men, ja, nej. Nej,
men vad jag förstår så motarbetade de ju det här under vissa perioder i alla fall, och då, av olika skäl.
Ja, det var det ju. Alltså, det var väl så att man ville få bort mig helt enkelt. Alltså, man gick efter mig med, från revisionens sida också. Som i en kommun så kontrolleras ju revisionen av oppositionen. Då, så att, det var väl klart att det var mycket som stod på spel här. För andra politiker så kanske det man hade backat då. För när det handlar om att man blir av med sin position och alltihop och sånt där. Men jag kände att jag är ju här för att vara allmänhetens företrädare och göra det som är rätt. Även om det är jobbigt ibland och att man så att säga blir ifrågasatt. Så ska jag ju driva detta hela vägen så långt jag kan. För det är det som jag tror att mina väljare vill att jag ska göra.
Man, säger du, vilka var det som bedrev den där, om det nu var så att du blev under granskning på betydligt fler områden, det handlar om affärer och bostadsrättsföreningar och allt möjligt, om jag minns rätt. Ja. Vilka var det liksom som var drivande där och med vilka motiv då, i så fall?
Det fanns nog lite olika. Dels så var det ju de som organiserade den här extremismen, den islamistiska extremismen, men det fanns ju även från ja, partier på vänstersidan som kände att jag var för jobbig som motståndare helt enkelt.
Mm-hmm. Men om vi bara backar lite, du säger att du var så övertygad om att det här var rätt och så, samtidigt var det en skola som lockade många elever och eleverna demonstrerade ju mot det här och ville ha kvar sin skola och sådär. Vad var det som gjorde dig så övertygad om att det här var rätt väg att gå då?
Därför att jag går in i politiken därför att jag känner att vi har barn i det här landet som växer upp som hamnar i ett helt parallellt samhälle där vi inte längre håller ihop som ett land, som en stad, och så kan vi inte ha det. Alltså, grunden för mig är att alla ska ha samma chans i livet från start.
Och varför hade de inte det på den här skolan då i så fall?
Nej, därför att den här skolan jobbar ju för att upprätthålla hederskultur och sharia-lagar och hela det tänket som handlar om att man ska kontrollera barn och framförallt flickor och trycka in dem i en stark hedersnorm. Men vi får inte glömma att det faktiskt är så att hälften av alla barn med utländsk bakgrund i Göteborg lever med någon typ av hederskultur. Det handlar liksom om över 10 000 barn som har det här problemet. Och värst är det för de här barnen i den här skolan att visa då tydligt att nej, det här accepterar vi inte. Så här ska man inte bedriva skola i Göteborg eller i Sverige. Det var en viktig symbolfråga för att visa att nej, vi står upp för alla barns lika rättigheter.
Men det där låter ju som att det skulle vara ljuv musik i öronen på många människor som har invandrat till Sverige. Här är då en politiker som säger ni har rätt till samma kvalitet på utbildningen som alla andra barn och ungdomar. Men har du fått mycket positivt från det hållet också då?
Ja, jag har fått positivt därifrån. Alltså, du har både föräldrar och personer med muslimsk kulturell bakgrund och så vidare som tycker att det här var mycket bra. Men det är klart att krafterna från det muslimska brödraskapet är ju väldigt starka ibland. Så det är ju, ja, det kan vara svårt att nå fram. Så är det.
Sofie, du har ju också koll på den här historien från ditt journalistiska håll. Nu nämnde Axel då muslimska brödraskapet. Vad är kopplingen mellan den här skolan och jag vet inte, det kanske inte är helt känt, men jag frågar på chans.
Ja, det där är en djupt infekterad fråga och som är lite svårt att dra i några korta meningar. Jag kan säga att jag har varit på Rörmåsskolan och besökt den under den tiden. Waberi var rektor där. Han avkör mig ju.
Abdirizak Waberi, tidigare moderat riksdagsman.
Ja, men precis. Ja. Idag är han ju dömd till ett längre fängelsestraff. Men jag blev faktiskt för...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lönen.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Förvånad när jag var där, och det är rätt sällan jag blir det, men för vi gick runt i klassrummen, och det var i flera klassrum där lärare undervisade i niqab exempelvis, alltså heltäckande slöja. Det hade inte jag förväntat mig på Römosseskolan just. Jag var där under Ramadan. Vi satt mestadels inne på Barberius kontor, och det kom en liten pojke och knackade på dörren, och han berättade att han var jättetörstig och frågade om lov, om han kunde få dricka lite vatten. Och först fick han lite förmaningar, men du försöker väl fasta? Ja, det gör jag. Så till slut så fick han lite vatten. Men då förstod jag hur stark religionen var närvarande där.
Att dricka vatten under Ramadan på dagen är inte okej.
Okay, han hade kunnat gå in på toaletten och dricka ur kranen, men han vågade inte det. Han kände att han behövde rektorns tillstånd. Då kände jag att det är någonting som är fel på den här skolan. Det visste jag i och för sig redan innan jag kom dit, men det blev väldigt tydligt.
Men vad gäller kopplingen till muslimska brödraskapet, en längre och svårare och snårigare historia. Ja. Men det finns de som hävdar att sådana finns, och det förnekas från andra håll. Det är korrekt, va? Så långt Axel Darvik och Römosseskolan. Vi ska vidare till en ytterligare historia. För Sofie Lövenmark har ju förstås gått i clinch med just den här typen av extremister väldigt mycket, eftersom den sajt som du arbetar på har ju som syfte att granska den radikala islamistiska miljön. Vi kan väl börja i den änden. Varför startades Doku egentligen? Varför ansågs den behövas?
Det var jag och journalisten Magnus Sandelin som startade Doku. Vi kände att journalistiken kraftigt hade åsidosatt den islamistiska framväxten i Sverige under lång tid. Och vi såg ett behov av att ha en plattform som bara bevakade den miljön, så att säga. Så det var grunden till att vi startade.
Och hur togs det emot till en början då?
Jag tycker faktiskt att vi togs emot väldigt väl. Då tänker jag främst då på övriga medier. Det tycker jag absolut.
Från start så citerades era grejer, och liksom, ni betraktades inte, apropå det vi pratade om tidigare, som en främlingsfientlig sajt eller någonting sånt.
Nej, inte utav etablerad media. Och på den tiden var det en annan skola som var mycket fokus, Vetenskapsskolan, som också fanns här i Göteborg. Så några av våra inledande granskningar handlade just om den. Och det följdes ju upp utav övriga media. Vi hade sampublicerad med Expressen och så där också från början.
Men synen på Doku och det ni jobbar med, har den inte alls förändrats från början, utan har den varit konstant? Jag hade nog bilden kanske av att ni har blivit, så att säga, att ni var lite för er tid, och nu är ni mindre kontroversiella än vad ni var från början.
Men så här, jag tycker att den stora majoriteten från början inte hade någonting emot Doku. Däremot från aktivistkretsar då, ska jag säga, exempelvis de som Ann-Sofie var i clinch med, där var det väl kanske mer högt från början, och en del då kanske inte riktigt visste vem man skulle lyssna på, men ändå förhållandevis lite.
Och när startades Doku? För det är ju också viktigt att passa in det i historien, så att säga. När var det?
Ja, men precis. Och nu blir jag jättesosäker på om det var 2017.
Det var ändå efter IS och allt det där, så att det fanns en annan förståelse för att det här kan vara farliga krafter.
Ja, absolut. Och där tror jag kanske också att övriga media hade börjat vakna upp. För när resandet började till Syrien och Irak, det var ju egentligen 2012, då var det tyst. Trots att det var uppenbart att, ja, men framförallt härifrån Göteborg, att det reste oerhört många ungdomar ner för att ansluta sig till jihadistgrupper. Och det var i princip tyst då. Nu när kvinnor kommer tillbaka från de här lägren och så står ju tidningarna på Arlanda. Men då när det skedde liksom, så var det tyst.
Men var det någonting som tegs ihjäl, eller visste man bara inte? Man hade inte källor i de här grupperna, eller vad tror du?
Nej, det visste man ju absolut.
Det var känt, så att säga,
ja,
men man skrev inte
känt
om det.
Nej. Och det var ju även från politiskt håll väldigt känsligt då. Det var ju fritidsledare och andra här ute i nordost som flaggade och varnade, och nu måste titta på det här. Och jag menar Per Gudmundsson exempelvis, jag måste passa på att hylla honom när jag får chansen. För han var kanske den enda som följde det här väldigt initierat. Och det ägnade han sig åt på sin fritid och skrev om på sin privata blogg. Men absolut så fanns, så visste man om det.
Då vill man ju bolla det till dig, Ann-Sofie Hermansson. Det här var alltså kunskap som var känd, men den var inte ändå ute bland folk och medier. Och så där. Du håller med om det, eller?
Ja, alltså i den meningen att... Ja, nej, men den var väl känd.
Och varför fördes den då inte ut? För det är ju oerhört alarmerande naturligtvis om en massa svenska ungdomar åker ner till en som mördarsekt.
Ja, det kan man säga. Det är helt under isen att det inte blev bättre än vad det blev. Men det, jag tror kanske... Den välvilliga tolkningen är att man kanske tänkte som jag gjorde första gången jag liksom blev varse hur allvarligt eller stort problemet var i Göteborg, att man har svårt att ta in det till en början. Den mindre välvilliga tolkningen, det är ju att man aktar sig för den här sortens, för man, oj, det här, oh, det är så krångligt när man utmanar den här sortens krafter. Det är som Axel säger, liksom, att den här striden förs aldrig med blanka vapen, utan den vrids ofta i en riktning där det kommer att handla om dig som person, eller det blir, man är en besvärlig jävel, eller man är kanske, det är svårt att föra den här diskussionen, för de här krafterna är ofta, jag ursäktar mig, de är infiltrerade. Under många år är det här vänskapsrelationer in i partier eller i organisationer eller i myndigheter. Eller, så de personerna som man då liksom tar råd av, eller som säger, men akta er för den där soffan, för hon, nu är hon ute och förtalar eller sådär. Då handlar det om personer som de har känt ganska länge och som är vänner, som de betraktar som sina vänner. Och där jag då sitter på en kunskap där de är inga duvungar, de här personerna, utan de kan vara ganska hårdföra. Men det är nästan så att det är svårt att tala om för en person som har känt någon väldigt länge. Så... Du är kompis med en råbarkad jävel här, så att egentligen ska du akta dig för han. Det är svårt att säga det till en person som känner någon.
Såklart, men Sofie, om vi ska ändå försöka förstå det här, för nu låter det som att det är oerhört uttänkt om man infiltrerar ett parti 10 år innan för att man har en hemlig masterplan liksom, att man ska infiltrera. Finns det en alternativ tolkning att man kanske rör sig i den riktningen samtidigt som man blir partipolitiskt aktiv? Eller är det så där liksom, strategiskt uttänkt i många fall?
Alltså ja, till viss del skulle jag säga. Det var ju liksom tydligt för runt 10-15 år sedan att en klick personer som kom från samma förbund började engagera sig politiskt, men i alla partier, från vänster till höger. Det tror jag definitivt var uttänkt. Och det finns ju några av dem som själva har sagt det i efterhand, att det var absolut en utstuderad idé.
Och med syfte att uppnå vad då i de här partierna?
Att få upp sina frågor. Att höja dem på dagordningen hela tiden.
Mm. En del i det här som jag tycker är väldigt intressant är ju att nu är ju Sveriges befolkning består ju av ganska många personer från muslimska länder. Och Sverige är en demokrati. Vilket gör att, är det många då i den här gruppen? Jag tror inte det kanske är det. Men låt oss säga för resonemangets skull att det skulle vara många som tycker att det är viktigt med sharia-lagar och könsseparerade skolor. I liksom demokratins namn så ska väl då Sverige vridas lite grann i den riktningen? Eller? Frågan är fri. Vem som helst får svara.
Alltså jag tänker det tycker jag absolut inte. Utan det är ju ändå så att i en demokrati så är det ändå så att det är majoritetens vilja som gäller. Och vi har också grundläggande mänskliga rättigheter och grundlagar som måste respekteras. Och den här rörelsen har ju en väldigt utarbetad ideologi som handlar om att skapa det här samhället i samhället, egna samhällsinstitutioner i form av skolor, förskolor, äldreboenden, hemtjänst och så vidare. Och där har vi nog varit naiva, kan jag säga så, från högerhåll också, att den valfrihetsreform som rullades ut på 90-talet, den var ju en perfekt grogrund för den här rörelsen att verka i också.
Till exempel skolan då?
Ja, till exempel skolan och i andra typer också. Vi har det delvis i assistansbolag och så vidare. Det är ju klart att det finns en del som är rent brottsligt, men ibland så är det också att man vill tanka ut pengar ur välfärdssystemen och välfärdsapparaten för att använda den i politiska syften sedan.
Alltså skicka då till en organisation som främjar de här värderingarna då? Typ.
Ja, det kan vara skicka det precis som man gjorde då i Römmarskolan, skicka pengarna utomlands till den organisationen, men det kan också vara att på olika sätt säga att man håller på med en verksamhet, men egentligen gör man någonting helt annat. Och att det handlar om att då försöka med väldigt målmedvetet så att säga knyta till sig muslimer i Sverige och få dem att vända sig emot majoritetssamhället, att inte de integreras i Sverige.
Sofie, jag tänkte vi skulle bara också i ditt fall i en specifik fråga som ni bevakade ganska mycket, och det rör sig om den så kallade LVU-kampanjen, där ju fanns ett antal uppmärksammade omhändertaganden av barn som fick stor spridning, men sen kapades den där utomlands också ifrån, och det där var ni väldigt tidiga med att uppmärksamma. Vad var det ni såg och hur såg ni det?
Ja, men jag började märka drygt ett halvår innan vi publicerade vår text, så började jag märka att någonting var i rörelse. Att det finns en stark misstro mot socialtjänsten i utsatta områden och så, det är inget nytt. Inte heller att det florerar påståenden och rykten om socialtjänstens arbete. Men det här, det var någonting annat. Jag märkte också att det började demonstreras på ett annat sätt utanför socialkontor här i Göteborg framförallt. Samlade inte särskilt många personer, men det var en aggressiv stämning. De försökte filma socialsekreterarna när de gick in och ut, försökte filma in genom fönster. Sen så märkte jag att de här filmerna och bilderna lades direkt upp på sociala medier. Man hängde ut socialsekreterare med namn, adress, personnummer om man hade. Med hotfulla budskap. Man påstod att den här socialsekreteraren då hade kidnappat någons barn och krävde hämnd. Och liksom, tonen på sociala medier i de här grupperna, för det var slutna grupper på Facebook framförallt.
Som fördes inte på svenska då i första hand, utan på andra språk?
Ja,
eller?
I första hand på arabiska, men också på svenska. Men på TikTok, sociala medier. Och det kom in fler och fler människor och stämningen blev mer och mer upprörd. Så jag, precis. Och sen så skrev, så drygt ett halvår efteråt, men då hade det växt ordentligt, så skrev jag om det första gången.
Egyptiska liksom, opinionsbildare med väldigt många följare, vill jag minnas, som tog upp det här, som hade liksom hundratusentals följare. Och vad hände då? Alltså vilken spin fick de på det här?
Alltså, när jag följde de här grupperna, så de blev ju mer och mer organiserade. De ville ju få upp deras fråga då till media och beslutsfattare. Så där kläcktes ju idén att vi måste få det här utanför landet. Vi måste få arabisk media med oss. Vi måste få andra
så
personer.
Det orkestrerades från
Sverige?
Ja, det
gjorde
så att
säga. Precis. Och, ja. Och därifrån skickades de här filmerna ut på gråtande barn och förtvivlade föräldrar och vad det nu var. Och så plockade ju några snabbt upp det här då. Bland annat en egyptisk youtuber eller influencer som har miljonföljare antal på alla sina plattformar. Och sen så blev det ju som, jag menar, till slut var det ju hur många som helst i arabvärlden som var delaktiga. Det här stormuften i Oman började twittra om svensk förvaltningsrätt och ja, det ballade ju fullständigt.
Och Al Jazeera gjorde ett 45 minuter långt reportage.
Ja, men precis, men det gjorde de redan på hösten, alltså innan vi skrev om det.
Var det balanserat? För Al Jazeera är ju ändå ganska högt anseende i det här fallet. Var det det?
Nej, det var det inte.
Var det rena felaktigheter eller bara vinklat väldigt hårt?
Det var hårt vinklat i alla fall. Det är ett år sedan eller två snart. Så jag hade inte, men det var hårt vinklat. Sen kan jag också tycka att det är anmärkningsvärt att när Al Jazeera då, som är det absolut största arabiska mediekanalen, gör ett så pass långt inslag härifrån Göteborg som bara fokuserar på den frågan. Och ingen annan media i Sverige liksom noterar det, att det här inslaget har gjort. Varför börjar de helt plötsligt intressera sig för en svensk barnrättslag? Det är ju rätt märkligt. I alla fall en negativ synpunkt då, som det här i första hand var.
Det har ju förekommit liksom mer kanske på spekulationsnivå, framförallt efter Ukraina-kriget, men att länder som inte är själva muslimska eller har någon stake i det här, jag tänker framförallt på Ryssland, kan se såna här tendenser, nu är något på gång, och att de faktiskt genom trollfabriker och annat uppmuntrar, förstärker. Såg ni några såna tendenser? Konstiga konton från liksom konstiga delar där man inte förväntar sig att det skulle komma?
Det var så många deljaktade i det här till slut. Så att när det höll på som mest, de här hashtaggarna på arabiska som man vanligast på Twitter, det kom en så hundratals i minuten. Så det är helt omöjligt att följa det flödet på detaljnivå. Så. Men jag som följer liksom den islamistiska, globala islamistiska propagandaapparaten, den utgår alltid från föreställningen att västvärlden bedriver ett krig mot islam. Mm. Och sen så försöker man hitta olika saker hela tiden som bevisar det här. Och det här då att svenska myndigheter aktivt kidnappar muslimska barn för att göra om dem till kristna och ta slöjorna av dem och tvinga dem att äta gris och så. Det var ju oerhört effektivt i att skapa en då sån stark upprördhet.
Jag tänker ändå nyans. Partiet Nyans gjorde ju det här till en viktig fråga. Mm. Samtidigt kunde man konstatera att det var inte så himla många som röstade på nyansen då. Så hur pass väl funkar det där då? Att försöka vända ganska sekulära eller liksom normala kulturella muslimer mot Sverige och för en sån här extremistisk agenda?
Men man får ju ändå komma ihåg i de här grupperna som jag följde på sociala medier, där det ändå i huvudsak var personer som faktiskt bor i Sverige, de samlade ju ändå tiotusentals människor. Så att många tror på det här eller tycker att det är så, det är ändå ett stort antal, hur ska jag säga. Och jag pratar ju också med socialsekreterare kontinuerligt. Och om det fanns en stark misstro mot deras arbete innan kampanjen, så är ju den betydligt starkare idag och betydligt mer utbredd, skulle jag säga.
Så kampanjen hade effekt och den skadade Sverige, den skadade Sveriges relation till muslimska länder och den gjorde Sverige mindre säkert, kan man säga så?
Ja, och sen om man bara ska återgå till frågan vad det egentligen handlar om, så tror jag också att den skadar utsatta barn. Dels så tror jag att det har ökat bortförandet av barn. Det finns siffror som pekar i den riktningen.
Alltså föräldrarna flyttar barnen till andra länder.
Ja, precis. Mm. Jag har ju också pratat med socialsekreterare som säger att de... Det var redan tidigare så att man ibland avstod att göra omhändertaganden av rädsla.
Och rädsla för vad, exakt? För att framstå som liksom att man särbehandlar muslimska barn eller av rädsla för
hot och våldskapital och för att man inte vill flytta hela sin familj och bo med skyddad identitet. Alltså det konkreta hotet som kan följa. Men att man då kanske också då avstår omhändertaganden som borde göras.
Jag tänkte vi skulle sammanfatta lite grann det här samtalet med er alla tre då. Och ett stråk som finns i det här är ju att i vissa frågor, vi kan till exempel ta den om yttrandefriheten versus koranbränningar. Att man tittar på hur det spelade ut i påskupploppen till exempel. Och vi kan också titta på Frankrike och Samuel Paty med läraren som fick halsen avskuren och så där. Det är ju väldigt höga insatser. Hur ser ni på risken att det här högst trovärdiga hotet om våld från extremister, som faktiskt man kan se också genomförs emellanåt, att det leder till självcensur, uteblivna myndighetsbeslut, rädsla för att stå upp för de värderingar som har byggt Sverige till det land det är idag. Vad säger du, Axel Darvik?
Ja, men jag tror att det är tyvärr så. Och det är ju så som extremister, oavsett vilken typ av extremist det är, många gånger jobbar. Att vi har sett det i vänster och höger och nu också i radikal islamism. Så att det krävs ju faktiskt modiga både politiker och myndighetspersoner för att mota bort detta. Så är det.
Att bränna en koran är i de flesta ögon, tror jag, en onödig, provocerande och ganska idiotisk handling. Men det är tillåtet. Man kan också bränna en bibel. Man kan urinera på en bibel. Man kommer inte bli straffad ändå. Men håller vi på? Driver vi nu mot någon form av hädelslagstiftning? Jag tycker jag ser tendenser i debatten åtminstone. Och inte jättestarkt motstånd i debatten. Vad säger Sofie?
Ja, jag tycker det är oroande med många röster som kan tänka sig att gå i den riktningen. Och det har väl gjorts några opinionsundersökningar också. Nu minns inte jag exakt resultatet där. Men det var i mina ögon skrämmande många som kunde tänka sig då att förbjuda koranbränningar. Men jag menar att man har missförstått den frågan. För det handlar ju inte bara om koranbränningar. Att jag menar Samuel Paty som du nämnde, han hade inte bränt någon koran, det hade inte heller Lars Vilks gjort och så vidare. Den listan är ju väldigt lång på människor som har gjort någonting annat som påstås då vara hädelse eller en kränkning utav religionen. Så att liksom, ta en sak och förbjuda den, det kommer inte liksom hjälpa det här. Det kommer inte lösa några problem, och då tror jag istället tvärtom, att då kommer liksom kraven komma hårdare.
Och vad är nästa, om man bara får testa, vad är nästa krav? Låt säga att vi inför en hädelselagstiftning. Från och med nu är det faktiskt förbjudet att bränna en koran. Det är en helig bok för väldigt många människor, och det anses komma direkt från Gud, etc. etc. Det får man inte. Vad skulle nästa liksom krav vara då i så fall?
Ja, men ett krav som redan har kommit, det är ju att förbjuda karikatyrer exempelvis. Ja, sen är det väl bara fantasin som sätter gränser. Kanske hur man talar om religionen, vad man får lov att skriva om den. Det finns ju de som tycker att journalistiken inte ska få skriva precis vad de vill och så vidare. Jag tror att det är en oerhört farlig riktning. Jag förstår inte hur någon ens kan tänka tanken.
Men insatserna är höga också, eller hur, Ann-Sofie?
Jo, ja. Alltså, jag sitter och funderar på, apropå det här, den frågan som du ställde tidigare, vad är det som gör att man inte vågar eller orkar? Det är för att man inte riktigt orkar nästan se. Alltså i arbetarrörelsen så har vi en historisk tradition av att motverka enterism, alltså infiltration i, jag är inte alltid så stolt historia med IB-affärer och sånt, jag erkänner det. Men om vi bortser från det, och det här kommer inte att låta så politiskt korrekt, men vi höll rent mot en del ganska samhällsomstörtande element. Den kompetensen och erfarenheten fanns där, och där skedde övertramp. Absolut, jag försvarar inte det. Jag hade med allt möjligt här i Göteborg också. Men sen har den försvunnit, den kompetensen. Och då är vi välkomna, vi höll ju på sig alla möjliga. Nu handlar inte det om den sortens, vad ska man säga, radikala vänsterelement som det där. Det var ju den rödröda diskussionen som vi alltid haft i fackföreningsrörelse och i parti. Men idag står vi inför de här hoten. Det finns kriminella liksom element, alltså klaner och allt möjligt. Och vi står oskyddade, för vi har tappat den kompetensen och den erfarenheten är... Ja, det är mina metall 41 gubbar som är 80 plus nu hela högen. Liksom. De har den erfarenheten, de träffar jag ibland. Mm. Men den finns inte kvar, och då blir priset oerhört högt när man infiltrerar. Alltså det är klart att det kostar, det är farligt. Människor blir ju rädda på riktigt om det kommer hot mot dig eller din familj.
Ja, jag tänker det, att det som ni alla representerar på något sätt, eller era erfarenheter, att ni lite grann som individer har fått fronta en sån här kamp. Och en framgångsrik kamp är ju att man delar den med många andra, så att säga. Och du stod relativt ensam här då, lät det som, i alla fall i ditt eget parti. Och Axel Darvik, din beskrivning är ju också att det var liksom inte någon... Det var inte någon Karl-Bertil Jonssons julafton du var ute på där alla kastade liksom konfetti på dig, utan det var tuffa strider.
Ja, jag får ändå säga att det betyder mycket när det är stöd man får. Men det kan vara lite känsligt att visa det offentligt. Jag hade en kollega i nämnden, Patrik Krantz, han vågade i alla fall stötta mig i protokollet där och så där. Alltså den typen av grejer, det är viktigt.
Och det betyder något?
Ja, det gör det. Det gör det. Och så att jag... Men det är klart att det fanns också sådana som tyckte att man skulle backa tillbaka och inte utmana så mycket och sådär, ta lite försiktigt.
Jag tänkte en sista runda, en ganska öppen fråga. Vi har ju nu ändå beskrivit några situationer som ni har varit i där när ni har gått i clinch med den här typen av extrema individer och grupper. Vad har du lärt dig av det, Axel Darvik? Vad var liksom den främsta lärdomen som du tog med dig ut ur det där?
Nej, men det var nog det här att vilken otrolig makträdsla har över människor. Alltså rädsla är den starkaste drivkraften hos människor. Om människor blir rädda så spelar det ingen roll hur mycket sakliga argument jag hade eller jag kunde visa på att ni behöver inte vara oroliga för att ni ska behöva betala miljontals kronor eller så vidare. Det hjälper liksom inte. Det är väldigt svårt att nå fram.
Och det behöver inte nödvändigtvis vara rädsla för liv och hälsa, utan det kan också vara rädsla för att bli utesluten ur en gemenskap eller kallad för dåliga namn eller så.
Ja, det kan handla om pengar och handla om positioner, handla om vänskap och allt möjligt och sådär, och bli kallad olika saker. Men det är en otroligt stark kraft.
Jag får ställa en bredare fråga till dig, Sofie. Vad har du lärt dig under de här, vad blir det då, 4, 5, 6 åren där du har ägnat dig nästan heltid åt att granska den här grenen av extremism i Sverige?
Mm. Ja, vad har jag lärt mig? Jag har lärt mig att man, ja, bland annat att man inte ska vara rädd då för de som försöker tysta en.
Men hur kan man kontrollera det?
Ja, men det beror på. Så jag är inte rädd för att lösa påståenden om att jag skulle vara rasist eller så vidare. Det bryr jag mig inte om. Inte för 5 öre alls. Däremot så, ja, men vad jag får vara vaksam om, det är ju mer konkret, alltså om någon konkret skulle vilja göra någonting, det är en annan sak. Mm. Det är jag ju absolut inte rädd för i vardagen heller, men i LVU-kampanjen exempelvis, jag blev ju till slut själv uthängd på de här utländska kontorna. Det var ju inte särskilt trevligt. För jag är inte intresserad av att behöva leva som Lars Vilks. Nej. Eller någon annan som person.
Och var det lite på väg i den riktningen att det, nej, var den här kvinnan är vår stora fiende och
ser, jo, ni henne så? Jo, det var ju några som skrev så, men sen så dog det av. Men då backade jag också tillbaka lite just i den LVU-frågan. Så. Men annars så tror jag att man bara ska fortsätta helt enkelt.
Göra det man gör och, ja, det man tror på. Ann-Sofie Hermansson, du också till sist då. Vad lärde du dig av den där resan?
Ja, det är på liknande sätt som både Axel och Sofia. Så det är inte så farligt att ta en fight. Man ska inte vara för rädd för det. Det är inte hela världen. Vare sig, höll jag på att säga, i ett parti eller mot den här sortens krafter. För det är också liksom den här känslan av att det är jobbigt, att det blir konflikt eller att det är jobbigt läge. Och jag tycker, jag betraktar mig egentligen, det låter lite konstigt med tanke på den här historien nu, men att jag är inte så intresserad av bråk och konflikter och sånt där i största allmänhet. Det kan man ju tycka är lite konstigt med tanke på vad som har hänt. Men egentligen tycker jag inte att jag är sån. Men när det väl bränner till, så är det inte så. Det är inte hela världen att ta en fight. Än så förlorar den, om man säger så, i ett parti. Det är inte, livet faller inte med det. Om man ska ta exemplet när jag blev typ avsatt, så tänkte jag typ dagen efter att nej, nu ska vi se här. Det är ingen som har dött här och jag har inte gjort något kriminellt och jag har andra vänner. Livet är större än så här. Man får inte låta det äta upp sig eller vad man ska säga. Och så är det även när man har med de här andra, hur ska man säga, mer hårdföra krafterna att göra. Ibland är det så att de bara väntar på att man ska liksom backa tillbaka. Och när man inte gör det, så blir de ibland så förvånade så att de bara hickar till. Och jaha. Och så är det, man ska syna det. Man ska göra det faktiskt. Sen ska man ju inte vara onödigt dumdristig. Eller man ska naturligtvis ta, Sofia har också varit utsatt för helt andra saker än jag. Så att man måste också liksom, man kan inte vara en idiot liksom. Man måste ta vara på sig själv. Men ja, ibland så är det så att de skriker värre än de bitsar. Så det, ja, jag tycker jag.
Ann-Sofie Hermansson. Därmed tänkte jag först säga stort tack till vår underbara publik här på Restaurang Otto i Göteborg. Stort tack för att ni kom. Och förstås, stort tack till våra 3 gäster. Sofie Lövenmark, Axel Darvik och Ann-Sofie Hermansson. Varm applåd till dem. Och därmed, gott folk, är fredagsintervju special live från Göteborg slut för denna gång. Jag som ledde samtalet heter Jörgen Wittfeldt. Ha en trevlig kväll.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.